välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser om vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast. En framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. God dag, herr Falk. Hur är läget?
Ja, men det är faktiskt otroligt bra. Det händer massa spännande saker, i alla fall i mitt liv. Hur är det själv?
Jo, det är väl inte så pjåkigt, men otroligt bra. Det tycker jag är att ta i. Jag menar, vi är ändå på gränsen till tredje världskriget. Börsen har dykt 25% på några månader och apkoppor står i dörren och knackar på som en potentiell uppföljare på corona.
Ja, men de flesta experterna är överens om att apkoppor inte ens är i närheten att vara lika smittsam som corona. Och dessutom finns det redan ett vaccin eftersom viruset är så likt smittkoppor. Och i Sverige vaccinerades, by the way, på historiskt perspektiv, alla fram till 70-talet mot smittkoppor. Så jag klarar mig i alla fall.
Det är ju bra för dig då. Själv får jag avstå från att gnugga min hud mot okända människor tills vidare. Vi får se hur det går.
Men du startar faktiskt med någonting som jag tycker är intressant att vi ska börja med, på att tala om virus och vaccin. Har du läst det senaste som kom ut från The Economist om vad som hände 2022 och även Future Today om varför mRNA-läkemedel är framtiden?
Vänta, mRNA vadå?
Det här är någonting gammalt men helt nytt. Alltså, det kom redan på 70-talet förståelsen för hur man kan bygga upp syntetiska vaccin eller syntetisk biologi, och på 90-talet utvecklades det ytterligare. Men tack vare exponentiell effekten och liknande, så det är egentligen först nu som vi har möjlighet att göra det och faktiskt har gjort det. Coronavaccinet är det första vaccinet någonsin som är ett godkänt syntetiskt vaccin. Och skillnaden är så monumental mot de vanliga, det är så här smittkopp och liknande. Då, tidigare så sprutade man in en liten del av sjukdomen och så förväntades kroppen att kunna hantera den här lilla mängden, och sen utifrån det skapa antikroppar och kunna hantera sjukdomen när den väl kommer ramlande på. Så det funkar ju ganska väl. Det fanns en del bieffekter och var kanske inte 100% träffsäker, men det funkar ändå väl. Det som är mRNA är helt nytt. Det vi gör nu istället är att skicka ut en liten kod, en genetisk kod, in i våra celler och instruera cellen hur den själv ska skapa antikroppar. Med en livslängd på 7-8 månader, det är därför du behöver påfyllnad av sprutorna hela tiden. Och sen då när och om vaccinen eller coronan kommer ramlande in på dig, då finns antikropparna redo. Och det här är helt syntetiskt, det är gjort i ett labb, det är framställt på ett helt annat sätt än de traditionella vaccinerna. Det är en revolution.
Och det gör alltså då att man slipper de här biverkningarna som annars, man brukar ju få feber och sådär när man tar ett vaccin. Det blir mindre den typen av bieffekter alltså.
Jag skulle vilja säga ja på det, men jag blir ju själv ganska sjuk av att ta det här vaccinet, så jag vet inte. Men ja, det är ju tanken i alla fall. Och framförallt så är det ju möjligt att anpassa till alla möjliga sjukdomar och farsoter som vi har på ett helt annat sätt än de gamla traditionella. Och sen ska man inte glömma att det tog ett år ungefär att ta fram coronavaccinet. Det är nästan orimligt fort. Det gjordes tack vare massiv AI-analys där konkurrenter samkörde datasystem och kunde kartlägga den molekylära strukturen på ungefär 3 månader. De kunde köra tester som inte involverade massa djur på ytterligare 3 månader. De kunde köra kliniska tester på ytterligare 3 månader. Den här processen brukar ta 10 år. Gjordes på 1 år med högre kvalitet.
Men har inte det också att göra med liksom sense of urgency? Jag tänker att det fanns säkert hur mycket pengar till förfogande som helst för att snabba på processen.
Självklart, så är det ju. Men förr i tiden så kunde du kasta hur mycket pengar på det som helst. Det hade inte gått fortare ändå. Nu fanns det ju förutsättningar att göra det. Och framförallt är det ju en revolution inom vad det här kan innebära framåt.
Mm. Och vad kan det innebära framåt?
Men det är ju egentligen det som är poängen som ska komma till. Nu är ju corona då, förhoppningsvis att ta ett trä över. Men det här ger oss möjlighet att skapa vaccin för malaria, en jättefarsot, kanske inte i Sverige, för influensa och för cancer, som verkligen är vår tids farsot.
Fast influensa, det har vi väl haft vaccin mot hur länge som helst. Det är ju det gamlingarna, sådana som dig, tar varenda höst för att slippa bli sjuka.
Nu har inte jag tagit det, så jag har inte nått den aktningsvärda åldern än. Men visst, det är sant. Men även där har det tagit längre tid att ta fram det, med högre risk för följdsjukdomar eller för sidoeffekter. Och dyrare. Och det här har ju potential att bli snabbare, billigare och mer effektivt.
Men att få fram vaccin mot malaria och cancer, det låter ju onekligen helt fantastiskt, som du säger. Det är ju, ja, cancer vet vi alla, och malaria är ju en enorm tragedi i stora delar utav världen. Men det här med vaccin, oavsett ifall de är syntetiskt framställda eller, ja, jag vet inte vad motsatsen till syntetisk heter, naturligt framställda. De är ju inte helt oproblematiska eller riskfria. Jag tänker på biverkningarna som kom med vaccinet som vi sprutade in folk när svininfluensan kom. Det har ju visat sig att det finns biverkningar i de här syntetiska vaccinen som vi får mot covid också. De som har fått mRNA-vaccinen från Moderna har ju en ökad risk att få hjärtmuskelinflammation jämfört med de som då har tagit Pfizers traditionellt framställda vaccin. Så det kan ju inte vara klockrent det här då.
Ja, men först är det ju så att både Pfizer och Moderna har ju syntetiskt framställt vaccin. Jag tror du menar AstraZeneca som är på det gamla sättet. Mm-hmm. Men sen är det så att ja, visst, det kommer behöva gå lite tid innan man riktigt vet. Men det här som du säger, de än så länge kända bieffekterna, det är det så kallat för myokardit som är hjärtmuskelinflammation i stort sett. Och den har ju drabbat unga, företrädesvis, under 30 år. Och det som gör att det kanske inte ändå är så alarmerande är att alla har återhämtat sig. Kanske har att de är unga. Och de har liksom inga följdeffekter av det. Jämför det med covids följdeffekter, de som är långtidssjuka i covid. Och de effekterna som faktiskt syns på AstraZeneca som är värre.
Ja, absolut. Och ska vi jämföra med cancer eller malaria så håller jag med om att nyttan trumfar risken alla dagar i veckan. Men vi har ju lovat att vi ska förklara vad som händer i framtiden. Vart leder det här oss någonstans då?
Det här är ju det som är det mest intressanta. Om man tar den här vaccinen så är de ju verkligen ett bevis på någonting som har hänt de senaste 20 åren. Vilket är att vi kartlagt vår genetiska arvsmassa. Runt 2000 så kostade det ungefär 1 miljard att kartlägga din arvsmassa, Stefan. Nu kan du köpa den för ungefär 1000 lapp. Och det här gör att vi kan bygga om oss själva. Vi kan anpassa oss själva. Vi kan förstärka saker och vi kan ta bort saker. Vi kan laborera med vår genetiska arvsmassa på ett helt annat sätt än tidigare.
Mm. Det finns ju rätt många människor som anser att döden är en sjukdom som kan botas. Vilket, om de då lyckas, kommer att leda till att vi kommer få ett väldigt långt eller kanske till och med evigt liv. En känd förespråkare för det här är ju Ray Kurzweil som är uppfinnare och futurolog. Och han var också utvecklingschef på Google. Och så är han en av grundarna till Singularity University. Han tror ju att om några år så kommer vi nå longevity escape velocity. Som kortfattat innebär att den förväntade livslängden, den förlängs längre än den tid som passerar.
Till att börja med så har jag träffat den här killen Ray Kurzweil på Singularity University. Han såg ju verkligen som arena foten i graven redan. Men jag förstår inte riktigt vad du menar. Du får dra det här en gång till. Men är det exponentiell effekt på livslängd nu också?
Exakt. Tänkte säga snabbfattat har du aldrig varit, Peter. Men det där fattar du ändå då. För varje år som går så gör vetenskapen så stora framsteg att vi kan förlänga våra liv med 2 år då, rent hypotetiskt. Och eftersom det sker varje år så förlängs våra liv exponentiellt för varje år som går. Men vi ska komma ihåg att än så länge är det här bara ett hypotetiskt tillstånd. Det finns inget bevis för att det är inte så idag, men bland annat Ray Kurzweil tror att så kommer det bli. Och det finns ju mycket som kan ta död på oss och vi gör inte de här snabba framstegen inom alla områden än så länge.
Ja, men då kanske jag har lösningen till det, åtminstone för framtida generationer. Dels finns det ju redan idag den här gensaxen som heter CRISPR där du kan ta bort oönskade molekylära strukturer och kanske inte få sådana effekter som du inte vill ha. Men det som också kommer nu, och det här är än så länge bara testat på möss men inte på verkligheten, det är det som kallas för vitrogametagenesis. Och det innebär
att möss lever också i verkligheten, bara så att du vet.
Ja, förvisso. Men de kanske är lite mindre komplexa än oss människor. Men med den här teknologin som kallas förkortat IVG, det är mycket enklare att uttala det också, så möjliggör det för par av samma kön att få barn, bara baserat på sin genetiska arvsmassa och frikopplat egentligen från att behöva ha en spermie och ett ägg. Du kan helt enkelt bygga utifrån samma sexkönpar en avkomma som är önskvärd. Och det där ligger typ 5-10 år bort.
Okej, så två människor som då inte kan få barn med varandra kan ändå få det då på någon slags syntetisk väg, och då blandar man inte in en spermiedonator eller den som kvinnan som bär barnet, så att säga, de generna.
Så är det.
Det låter ju lite science fiction.
Det här är ju potentiellt den största förändringen i människoutvecklingen någonsin, och jag tror om man nu ska titta långt in i spåkulan, tänk om 100 år. Kommer de att titta tillbaka och säga att på den tiden, runt 2020, ja, men då låg de med varandra och sen var de happy med vad de fick, det som kom ut. Och så kommer man tycka att det är helt galet. Här har man alla möjligheter att anpassa sig och verkligen få någonting som är bra för samhället, för mig och för människan själv och så vidare. Och de bara levde med slumpen. Tänk att det var så.
Jag tror att du har helt rätt. Om det här blir verklighet så är det så man kommer säga, precis som vi idag tittar tillbaka och liksom, hur kunde de inte förstå vad ett virus eller en bakterie var och hur de där spred sig, och hur kunde de inte ha de läkemedlen som höll människor vid liv och så vidare. Så att, så kommer man säkert se på det.
Och vi kommer att ha ett val, och det ser man ju redan på vissa genetiska defekter där man kan välja bort, och kan vi välja bort så kommer vi välja bort. Och steget efter att välja bort är att välja till. Om vi kan få barn som är lite smartare, ser lite bättre ut, har lite mindre defekter. Självklart, vi vill ha det bästa för våra barn. Titta bara på skönhetsindustrin idag och hur vi liksom anpassar oss och lägger ner pengar på att se så bra ut som möjligt. Det här är oundviklig process framåt.
Och jag har ju lovat att jag är en framtidsromantiker, eller lovat att jag i alla fall uttalat det. Men här blir man ju lite skeptisk då. Vi har ju mer eller mindre då slagit fast här att i framtiden så kommer vi ha vaccin som skyddar oss mot att bli sjuka. Vetenskapen gör så snabba framsteg att vi kommer kunna reparera vår kropp snabbare än den bryts ner. Och framtida generationer kommer då kunna designas för att leva för evigt. Och jag är framtidspositiv, men är det så smart att bryta i evolutionen på det här viset? Jag menar, titta på vad vi har gjort med naturen och miljön för att vi inte kan överblicka eller förstå konsekvenserna av våra handlingar. Och så fort man kan tjäna pengar på någonting, ja, då kickar ju människans sämsta sidor in. Jag ser framför mig ett scenario där de med mycket pengar kan avla den perfekta avkomlan, medan vi vanligt folk, vi får nöja oss med det som vi får. Det där kommer ju inte sluta bra.
Som vanligt är det ju negativt. Alltså, vem vill inte ta bort genetiska effekter eller defekter? Vem vill inte vara starkare, snyggare, smartare? Hela skönhetsindustrin kommer få det tufft. Alla är snygga från början. Och Amy Webb, som både du och jag gillar att lyssna på, som sysslar med Future Institute, säger att framtiden är inte slumpen, det är design, val och selektion. Och det är en bra framtid.
Okej, jag tror vi får nöja oss med att vara överens om att vi inte är överens där. Vi pratar om något annat istället. Du, inför det här så sa du att du vill också snacka om något som heter P27.
Ja.
Då får jag lite kopplingar till Arlanda. Är det en ny parkering på Arlanda vi ska prata om?
P27, 27 står för antalet människor som bor i Norden. 27 miljoner. Och P27 är de stora bankerna, det är Nordea, det är Handelsbanken, det är alla de stora bankerna egentligen. Deras initiativ för att göra en swish för företaget och offentlighetsvärlden. Och det låter ju inte så omvälvande egentligen, men det är det.
Om du skickar en swish, en direktpengarbetalning alltså?
En direktpengarbetalning utan att det ligger och kostar ränta som en bank hämtar in emellan, och det går i realtid och det går direkt. Det här systemet, som är en helt ny digital plattform, kommer ersätta bankgiro, kommer ersätta mycket av den typen av betalning som varit tidigare och det som varit både kostsamt, dyrt och otympligt. Och det här är tänkt att lanseras redan i år och sen växa steg för steg.
Ja, det låter ju onekligen som ett framsteg. Jag har alltid undrat vad det är de gör på bankerna på lördagar och söndagar, eftersom pengar uppenbarligen inte kan förflyttas under den tiden. De måste ju stänga ner alla sina datorer eller så på nätterna, tänker jag, eftersom man måste vänta ett par dagar. Men det är väl säkert andra intressen som ligger bakom det.
De hämtar hem dina räntepengar, det är det de gör. Och nu blir det faktiskt pengar av det med dagens räntor.
Men förutom det då, jag förstår att det här är ett stort steg framåt för företag som gör affärer i hela Norden. Titta bara på vad Swish har inneburit för oss som privatpersoner. Men P27 Personligen så är mitt betalningsbehov till danskar, det är väldigt litet idag. Åtminstone för att jag ska hoppa jämfota över den här tjänsten. Men visst, man skulle kunna tänka sig ett nordiskt Blocket för privatpersoner eller en plattform för giggare med enkla betalningar, och det kanske skulle öka den nordiska gemenskapen, vad vet jag. Så missuppfatta mig inte, PR27 är säkert ett jättestort steg framåt, men för mig känns det lite som e-kronan, vilket som jag inte heller har förstått riktigt vad det betyder för mig. Jag menar, pengar är redan digitala. Det var väldigt länge sedan jag såg eller använde en sedel. Men det är klart, det är bra att det går fort då.
Du måste se trenden här. Det var 2016 som fick Riksbanken regeringens uppdrag att ta fram just e-kronan som du är inne på. Och för övrigt är Bahamas det enda land i världen som har en, inte en e-krona, för det är inte krona där, men en kryptovaluta. Vilket de inte heller gillar att säga. De gillar att säga kryptotillgång. Man vill inte associeras med kryptovaluta, för det är associeras med brottslig verksamhet och annat fuffens och liknande. Så att det är en kryptotillgång. Men det är, som du säger, det finns ju egentligen inga kontanter kvar längre. Ingen av oss har det i plånboken. Men kronan är fortfarande analog och hanteras som analog. Och det vi ser nu är en jätteintressant utveckling där riksbanker går mot att möta kryptovalutor. Och kryptovalutor går upp och möta andra valutor, det är så kallat för stablecoins. Så kryptovalutorna går mot oss att säkra sitt värde i traditionella valutor som dollar och yen eller pund eller vad det var. Medan de traditionella valutorna går mot att vara kryptobaserade, det vill säga helt fullt ut digitala. Och det innebär till exempel att trycka upp nya pengar för att anpassa sig till inflation eller deflation eller revalvering eller devalvering. Det blir ett helt annat spelsystem. Hela finanspolitiken förändras när vi får kryptotillgångar. Och det är kanske en poäng som är jätteviktig. Du kan använda blockchain för full spårbarhet.
Ja, fast där har du ju fel. För e-kronan byggs ju inte med blockchain, utan den bygger på en teknologi som heter Distributed Ledger Technology, eller DLT. Som
jaha, man och vad är skillnaden mellan det och blockchain då? För mig är det samma.
Ja, det skulle kunna bli ett långt samtal. Men utan att gå in på teknikaliteter så kan man säga att sådana här DLT, Distributed Ledger Technology, de skalar mycket bättre. Det vill säga att det går inte åt lika mycket energi som det gör för att hålla en blockkedja vid liv. Bland annat Bitcoin har ju fått en hel del stryk över att den är så enormt energiintensiv när man ska mina och underhålla den här blockkedjan. Men det är som sagt var komplext, för alla blockkedjor är distributed ledgers, men inte alla distributed ledgers är blockkedjor. Då var det väl tydligt, va?
Ja, vi släpper det känner jag. Men hur som helst, varför ska man ha en e-krona? Men det är just som jag är inne på, den analoga valutan är ju ändå borta. Det behövs effektivare medel. Saker som man kan fullt ut spåra det och inte kan förfalska det heller. För det är ett annat problem som man slipper när man tar bort kontanterna. Och en e-krona skulle ju vara uppbackad av en riksbank. Och där finns det i våran perception är det egentligen att då har den ett värde. Och det där är jätteintressant, för fram till 1945, så om du tittade på en svensk sedel så stod det att vi löser in det här mot guld om du skulle vilja, kära kund. Det försvann 1945, men innan dess så fanns det ju faktiskt en säkring i guld i Riksbankens valv. Det försvann 45, och 73 tog man bort det för dollarn i det som kallas för Bretton Woods. Så idag är det ju egentligen kejsarens nya kläder. Det finns inget värde annat än pappersvärde till pengar. Men vi tror det. Så det är liksom den säkerhet. Och när Riksbanken den dagen man lanserar en e-krona, ja, men då kommer vi att tro att den har ett värde också. På ett annat vis än traditionella kryptovalutor som Bitcoin eller Ethereum eller vad du vill för någonting.
Det är en ny värld. Det där är ju lite fascinerande. Att pengar inte egentligen har något värde annat än det som vi har kommit överens om att det ska ha. Ja. Men hur som helst. Det är ju lite uppförsback i ekonomin i stort just nu. Kryptovalutor i allmänhet och NFT:er i synnerhet. Det är tydligt att alltihopa hänger ihop på ett sätt som åtminstone för mig är väldigt svårt att överblicka som vanlig dödlig. Inflationen går upp, börsen rasar, och när börsen rasar, ja, då följer Bitcoin med. Och Bitcoin verkar fungera som en riktpinne för nästan alla andra kryptovalutor som dras med i det här raset. Och på något vis så följer NFT:er också med. Titta bara på en av de mest omtalade NFT-affärerna som har gjorts i närtid. Det var ju en kille som heter Sina Estavi som köpte Twitter-grundaren Jack Dorseys första tweet för svindlande 2,9 miljoner dollar förra året. Och så satt han på en där ett tag och så skulle han auktionera ut den och skänka hälften till välgörande ändamål. Problemet var bara att på auktionen så gick den för $280. Så en förlust då med typ 2,9 miljoner dollar.
Men alltså jag gillar ju det som är... Ja, förlåt.
Jag ska bara säga för tydlighetens skull. Det är inte säkert att han har sålt den. Han hade inte riktigt bestämt sig ifall han skulle sälja den för 280 och då skänka $140 till välgörande ändamål eller inte. Samt att den här processen, affären processas manuellt. Och det tar 2 månader idag att sälja den här NFT:n. Så att vi får väl se hur det blir med det där.
Jag skulle säga när det gäller NFT, för mig är det... Känner du till den första finansbubblan som är dokumenterad? Har du hört talas om den?
Antagligen inte då. Nej, det här var väl på den svarta.
Här får du ju det historiska perspektivet då. Den utspelade sig 1634 till 1637 i Holland. Där av någon anledning tulpanlökar blev det gängse betalningsmedlet. Och eftersom de var i ganska begränsad upplaga så fick de ju ett oproportionerligt högt värde. Och det skapades terminsmarknader för det här. Handel med handel och saker som inte riktigt fanns. Det var den första finansbubblan som imploderade 1637 och gjorde många holländare helt ruinerade. Och när du pratar NFT, jag bara känner att det är tulpanlökar igen.
Ja, de där tulpanerna har man ju hört talas om men kanske inte riktigt förstått. Då. Även ifall det låter som marknadsekonomi som spårar ur, tillgång och efterfrågan, men sen liksom spårar det fullständigt då. Om NFT är en tulpan eller inte, det återstår väl att se. Det är ju rätt många saker som behöver lite tid för att mogna. Och jag skulle vilja prata om AR och VR om en liten stund. Och tittar man på fenomenet Pokémon Go som steg som en sol 2016 och sen sjönk som en pannkaka redan året efter, så kan man ändå se att idag så drar Pokémon Go in runt $900 miljoner både 2020 och 2021. Och det är en ökning med nästan 100% från 2017 när den var nere på botten. Men du, det här med enkla och direkta betalningar i hela Norden och e-kronor, vad kommer det här leda till då på sikt?
Ja, men vi kommer ju skapa ett nordiskt ekonomiskt kluster. Så för Skandinavien och för oss i Norden är det bara bra. Vi har ju inte euron i stort sett de flesta av oss. Och det här skulle kunna vara någonting som vi exporterar till övriga världen. Ett globalt betalningssystem. Och det är på den positiva sidan, det är potentialen på den. På den negativa sidan, jag vet inte om du läste i förrgår, att Ryssland nu snabb implementerar den ryska rubeln som digital valuta. Och varför tror du man gör det?
Ja, det är väl för att runda de här sanktionerna kan man tänka.
Precis, de är ju utestängda i stora drag från SWIFT-systemet och nu skapar de det här för att runda det. Så att vad det egentligen kommer innebära vet inte, men något som är väldigt tydligt är att de tryckta pengarnas tid är slut.
Mm. Det kan vi enas om. Och så får vi hoppas att det inte blir liksom att varje nation ska ha sitt eget digitala betalningssystem. Då, för det låter ju som att det kan bli rätt stökigt. Om nu Ryssland inför sitt och så kommer Kina, om inte Kina redan har ett, kan man väl nästan tänka sig. Hur som helst, jag skulle vilja prata om artificiell och virtuell verklighet avslutningsvis här. Jag vill ju hävda att AR och VR är på väg mot ett brett genomslag inom kort. Det ska man i och för sig veta att jag har trott länge. Det är en förutspåelse som jag har haft fel i många år. Det var, jag minns inte vilket år jag köpte ett VR-headset. Men jag trodde att det kommer inte dröja länge när jag går på jobbmöten eller konsert. Eller tar del av utbildningar i VR. Men det lyser fortfarande med sin frånvaro i alla fall för mig. Men det finns, i alla fall enligt mig då, några tydliga trender som pekar på att det inte är så långt kvar. Vad tror du Peter? Håller du med mig i det här? Vad säger din spåkula?
Ja, men som omväxling så håller jag faktiskt med dig. Jag tycker jag ser några tydliga saker. Om vi tar 10-årsperspektiv. Så dels tror jag den här formfaktorn som vi har idag, vilket är vår telefon, den kommer att försvinna. Den kommer ersättas med någon annan formfaktor som är glasögon initialt och sen en lins. Jag vet inte om du såg det i förrgår. Så var det en artikel om att Googles största misslyckande någonsin kanske faktiskt får en revival, vilket är Google Glasses då, där de helt enkelt var för tidigt ute. Det är den ena trenden jag ser. Den andra är alla vill ju tillbaka till kontoren. Vi har ju längtat efter pandemin och komma tillbaka och träffas och umgås. Men trenden är ju den omvända. Titta på vad alla de stora leverantörerna fokuserar på nu. Så är det att skapa virtuella mötesplatser som gör oss mer effektiva än när vi träffas fysiskt tillsammans. Där du kan generera mer saker och vara mer interaktiv och mer tillgänglig än att behöva åka pendla till något ställe och sätta sig på kontor någonstans. Och så kommer Arne inte för han var sjuk på den temat. Så att, och det tror jag är en generationsfråga också. Jag i alla fall är väl en digital dinosaurie som du brukar kalla mig. Men med de digitala införingarna 30 och under, för dem kommer de att anamma det här direkt. Och tar då en virtual reality, augmented reality, mixed reality, teknik som fungerar, där man inte blir sjösjuk, där formfaktorn är annorlunda. ja, men då har vi en helt ny värld framför oss de närmaste 10 åren där vi inte flyttar tillbaka till kontoret. Vi flyttar ut för gott i det virtuella.
Ja, jag håller med. Företag får verkligen kämpa för att få folk att återvända till kontoret. För vi, handen på hjärtat, vi är ju lite bättre tillsammans när vi väl får träffas där. Men det står i tuff konkurrens med alla fördelar som det ger, framförallt på ett personligt plan, men även effektivitetsmässigt att kunna jobba hemifrån. Jag pratade nyligen med en chef på ett rekryteringsbolag och hon sa att de ser en tydlig trend på att de företag som kräver att människor är på plats, de har avsevärt mycket svårare att rekrytera än de som erbjuder en flexibel arbetsplats. Och jag läste också en undersökning från ett amerikanskt företag som heter ADP Research. De säger att 2 av 3 i USA, de skulle säga upp sig ifall de tvingas tillbaka till kontoret. Och intressant är också att för att råda bot på den här situationen så har ett företag som heter Twilio, de är ju inte så kända i Sverige, men det är ett rätt så stort företag, San Francisco baserat. De har en digital plattform för kommunikation med kunder. De är värderade till $170 miljarder, så att det är inget litet företag då. De håller i alla fall på experimentstadiet att bygga om några av sina kontor till kaféer. Därför att kaféer, det är en miljö som människor vill vara i. Och på det sättet så hoppas man att locka tillbaks människor utan att det känns som att man är på kontoret. Och kanske är de någonting på spåren, för redan 2019, innan pandemin alltså, så publicerades det en vetenskaplig studie i Scientific Research som visade att just kaféer, det ger oss människor precis rätt mängd av så kallad stokastisk resonans. Det var man tvungen att slå upp, eller jag i alla fall. Men man kan översätta det med white noise, eller brus, som vi kanske skulle säga på svenska då. Tillsammans, det här bruset tillsammans med en scen som hela tiden skiftar, så ökar det faktiskt människors kreativitet, koncentration och beslutsmässighet. Men trots alla de här bevisen, jag har svårt att se dig sitta på Starbucks och jobba, Peter.
Jag skulle vara fullt nöjd om jag slapp pendla 2 timmar mellan Göteborg och Kungsbacka varje dag. Men vi skulle ju prata om VR och AR, det tycks det spåra ur här lite grann.
Just det, så var det. Jag håller med dig i dina bevis och här kommer några fler. Du vet företaget Snap, de som gör Snapchat, jag vet inte om du har den på din telefon, men det är någonting för kidsen. Ja, bra. Hur som helst. I sommar så kommer Snapchat att testa ett samarbete tillsammans med Live Nation, som är världens största konsertarrangör, för att leverera interaktiva musikfestivaler. Och då kommer man alltså med sin telefon. Håller man upp den så kommer man se en interaktiv karta i 3D över området som visar detaljerad information om till exempel spelschemat på en viss scen. Riktar du telefonen mot den scenen så får du se spelschemat. Under tiden som ditt favoritband spelar så kan du se vilken låt det är och vilken låt som kommer härnäst och så vidare. Men den kanske bästa funktionen är att man kan hitta sina vänner på den här festivalen med en precision ner på 1 meter i ett publikhav med tusentals människor. För det har ju varit ett problem. Förut har det inte ens gått att ringa till varandra på de här festivalerna. Nu ska man alltså med så stor noggrannhet kunna pinpointa vart människor är. Man kan få hänvisningar till var toaletten är, hur många köar till langosvagnen just nu. Och sen så kommer de använda det här för att utsmycka scenerna digitalt. Det pratas om gigantiska svampar och ugglor som dansar i takt till musiken och massa andra grejer. Och det här tror jag kommer...
Kan det hjälpa mig att få biljetter till Springsteen nästa år när han kommer till Ullevi?
Nej, det kan den inte göra. Och jag vet inte ifall Springsteen är så progressiv så att han också anammar det här. Men det är väl inte omöjligt. Men jag tror hur som helst, det här kommer påvisa möjligheterna som går att göra och det i sin tur kommer leda till helt nya idéer om vilka områden som man kan använda det här inom. Men Springsteen hade ju släppt en extra dag, stod det idag.
Två extra dagar och även de är slutsålda nu. Han fyller Ullevi igen för x gången, vad det nu är.
Det är han och Håkan Hellström.
Ja.
Och hur som helst, bevis nummer 2. Jag tycker att en annan spännande utveckling är att det finns flera startups just nu. Några av dem heter OVR Technology och ett annat heter OW Smell. De har teknologi på gång som gör att man kan känna doft i VR. Och eftersom lukt är ju en helt vital del i hur vi uppfattar världen så kommer det bidra till att övertyga oss om och vilja återvända till den virtuella verkligheten. Kommer övertyga oss om att det är väldigt nära vår egen verklighet. Redan idag så erbjuder ju VR naturligtvis syn och ljud och i vissa fall känsel med hjälp av handskar eller jackor eller västar som du har på dig. Och när lukt då är på väg, då är det bara smaken som saknas för en komplett upplevelse utifrån vad våra sinnen är vana vid. Sen behöver ju inte lukt vara nödvändigtvis bra, tänker jag. Det beror på vilken scen man befinner sig i. Och som mitt sista bevis för att det här händer snart då, att det kommer bli mainstream, och det är väl också det starkaste beviset, det är att Apple efter några års uppförsbacke har nu visat sitt mixed reality headset för sin styrelse. Inte för oss vanliga dödliga konsumenter. Men när de har, förr om åren, när de har visat saker och ting för sin styrelse, då har man kommit långt. Och det är inte så långt kvar till en publik avtäckning. Och om vi då ska blicka tillbaka och se på vilken genomslagskraft som Apples produkter har haft de senaste åren, så tror jag att det är sannolikt att det är den produkten som kommer göra AR och VR till mainstream, om inte prislappen kommer att avskräcka oss alla. Och det är väl också med Apple mått, det är en risk i alla fall, kan jag säga.
Det trodde vi med iPhonen också. Vem köper en mobiltelefon för 8000 spänn? Alla var svaret.
Ja, det visade sig att de gjorde det. Och enligt ryktena då, för det här är bara rykten än så länge, men det är från trovärdiga källor i alla fall. Man håller på att omvandla de mest populära apparna till AR och VR-appar. Och de kommer att köra sitt helt nytt operativsystem som Apple kallar för Reality OS eller ROS. Och de här bedömarna, de tror att redan nästa år kan det här finnas på i butikernas hyllor. Så den som lever får se. Vad tror du, Peter? Är det här vad som behövs för att vi nu kommer att både arbeta och leva i den virtuella verkligheten?
Jo, men att de största rör sig i den här riktningen. Än så länge finns det ju ingen som äger Meta, förutom Facebook som har döpt om sig till just det namnet. Men Metaverse, Apple är ju inte ensamma. Det är just Meta, det är Alphabet eller Google, det är Microsoft. Sony investerar jättemycket. Vi såg att marknaden för headset på den här typen AR/VR växte med 92% förra året. Jag tror det är bara början. Så att, ja, antagligen blir det så.
Vi får väl se om vi har rätt. Du, det var allt för den här veckan, va? Lite syntetisk biologi. Och... Ja, precis. Vi är snart tillbaka igen. När då, för att vara exakt?
Ja, men det får vi se. Men om du prenumererar på Fast och Falk på Apple Music eller Spotify så missar du ingenting.
Nej, men det låter som det absolut bästa då. Bra tips. Hörrni, tusen tack för att ni lyssnade. Och tills vi hörs igen, lev och må.
Hej då!